alla som lyssnar på podden. Det är Emily som pratar och jag vill bara säga att vi pratar om hela organisationen Black Lives Matter och incidenten som skedde i USA där George Floyd blev mördad. Och när vi pratar om det så var inte jag tillräckligt påläst kan man säga, och det ber jag om ursäkt för. Jag säger till exempel att Michael Jacksons låt Black or White kom efter att Rodney King blev misshandlad, men det har jag fått veta att det var innan, så de var inte kopplade till varann. Jag säger även att det var Trayvon Martin som gjorde att det blev upplopp i Ferguson eller demonstrationer i Ferguson, men det var Mike Brown. Så jag ber om ursäkt för de sakerna. Och om ni är intresserade av att få lite riktig fakta så finns det en podd som heter Raseriet-podden som har ett avsnitt som handlar om det här som är otroligt bra. Och vi kommer lägga länk till det i våran beskrivning. Vi kommer även lägga andra viktiga länkar där som ni kan klicka på om ni är intresserade. Tack för ordet. Nu får ni höra mig prata om saker som jag borde veta mer om. Hejdå! Förra veckan var det en stor demonstration i Stockholm för liksom hela Black Lives Matter-rörelsen. Och det var ju då, alltså många tyckte väl att åh så farligt, hur ska det gå med coronan och nu ska alla de här sitta i karantän. Och då kan man känna att absolut, corona är jättefarligt. Och det visar ju då bara hur liksom omfattande rasism är och hur starka känslorna är kring det och hur stort globalt problem det är. Att människor är villiga att riskera sina liv, människor är villiga att gå emot rekommendationer som de har följt i flera månader. Alla har vi liksom försökt att ändra våra liv så mycket vi kan för att stoppa en sjukdom. Men det här var mer pressande hos alla de här människorna som gick dit. Att de kände att jag skiter i rekommendationer. Alltså civil olydnad, here we come. Alltså det var liksom, ibland så måste man känna att vissa saker är viktigare än att följa regler.
Och det, på något sätt tycker jag också att det blev så fint. För det blev ännu starkare.
Ja, det är faktiskt så. Att det blev starkare just för att de var tvungna att gå emot något. En vanlig demonstration, då har man alla liksom grejer på sin sida. Oavsett vad man demonstrerar för då.
Jag är också glatt förvånad över att staten tillåter demonstrationer under corona. Det borde ju vara under...
Lisa, de kunde väl inte säga nej. Alltså det här är för stort tryck.
Ja.
Och det är då man måste liksom... Även om det fanns situationer i Sverige där polisen inte betedde sig helt hundra.
Ja.
Och liksom var alldeles för våldsamma mot barn. Så är det ju ändå stor skillnad på hur det har betett sig i USA till exempel. Att de liksom... För att när människor är sådär arga så måste man lyssna. Alltså det är för många människor. För alla de här människorna har inte gått och blivit sura över allt och ingenting. För de, alltså alla som demonstrerar världen över utsätts sig för samma risk gällande corona och olika i olika länder, absolut.
Det är också otroligt att inte lampan har varit på det här på så otroligt många år.
Det har ju det.
Inte på det här sättet.
Inte så här globalt, nej.
Det är väl, alltså jag skulle säga att det är första gången som det är på det här sättet sen sociala medier blev stort.
Det var jättestort när, då var det också kravaller i USA när Ferguson hände. Jag tror att det var i samband med att Trayvon Martin blev skjuten, så var en ung kille som blev skjuten av en annan civil person som bestämde sig för att han var ett hot mot det här området han bodde i och sköt ihjäl honom och sen också blev friad och sen sålde vapnet han sköt honom med för $250,000. Ja, det är en historia i sig. Och det var första gången jag hörde talas om Black Lives Matter, att det blev liksom ett slagord. Och sen så faktiskt när jag satt i bilen häromdagen så kom Michael Jacksons Black or White på. Och den släpptes efter att Rodney King, som var en afroamerikansk man i USA som blev misshandlad av polisen och filmad, en av de första gångerna det blev filmat, det här var början på 90-talet. Och då gjorde Michael Jackson den här låten. Och den är ju också så typisk för, alltså för det första har vi inte ens kommit längre. För att det är samma sak som vi upprörs över nu. Och sen att då, hans låt är liksom, det spelar ingen roll om du är svart eller vit. Vi är alla samma. Vi är alla en. Och det är vi absolut, men uppenbarligen inte. Eftersom att Rodney King blir nedslagen, George Floyd blir mördad, många fler blir mördade. Så vi är ju inte samma. Liksom, vi är ju det, men vi behandlas inte likadant. Och jag upplever att den här gången så trycks det inte på lika mycket på att kom igen, kan vi inte bara sluta se färg? Ska vi inte alla bara sjunga tillsammans och hålla varandras händer så kommer allt bli bra? Utan nu är vi mera som att det här är ett problem, även om vi inte alla ser det varje dag och inte tycker att det påverkar oss så mycket. Särskilt när man är vit så märker vi ju inte av det särskilt mycket. Alltså som vit tycker man ju att det krävs så mycket för att vi ska reagera. Oj, någon sa n-ordet i någon annans ansikte. Eller oj, han sa att folk som ser ut så är mindre värda. Det är det vi tycker. Den nivån är för att vi ska reagera och tycka att oj, det där kan jag hålla med om att det verkligen var fel. Och det är ju alltså många som säger att det finns jättemycket vi som vita kan göra. Alltså att bara liksom, för det känner jag igen mig själv om. jag tycker att någon säger något som är fel så vågar jag inte alltid gå in och säga hörru.
För att man inte är tillräckligt påläst ofta.
Jo, men ofta kan man ju säga, om någon säger n-ordet så kan jag ändå säga det där tycker jag inte du borde säga.
Jo, men jag kan jämföra det här med feminism till exempel som jag kämpar med varje dag. Jag kan ändå i vissa situationer känna att jag inte är tillräckligt påläst trots att jag lever och andas det.
Absolut, men man kan ändå säga det där var inte okej.
Absolut.
Det där kändes inte bra för mig.
Absolut.
Men det är mycket lättare att
men
inte säga någonting.
Men att ge sig
någonting.
In i en diskussion menar jag.
Nej, absolut. Nej. Men jag menar, och det är ju också liksom bevisat att en vit person lyssnar mer på en vit person än om en svart person skulle säga. Så där säger du inte. Du tycker om den där är bara känslig. Jag har andra svarta kompisar som bara skrattar när jag säger så här. Och det är ett problem. Och det viktigaste att göra, vad jag förstår, är att lyssna på andra människor. Det har vi fått lära oss på sociala medier. Och ett konto som jag följer som heter Action for Humanity. Och som drivs av en kvinna som heter Lovette Jallow. Hon tells it like it is. Alltså hon skrider inte orden. Vilket gör att många blir lite rädda. Alltså antingen när hon säger saker så tar man till sig och tänker ja, hon har helt rätt. Vilket hon alltså alltid har. Men många blir väldigt stötta.
Nej, hon har skrivit till mig tidigare. Jag minns att jag var på något makeup store event där det var inte så många people of color som var bjudna. Och då ansåg hon att jag skulle stå till svars för det eftersom att jag var där. Vi hade en jätteintressant diskussion alltså, där jag liksom la mig direkt såklart och ville lyssna på henne. Och det slutade även med att jag tog upp det här med Makeup Stores ägare. Så det kom, alltså, det var jättefint.
Ja, hon är ju, alltså, hon lägger ju ner sitt liv och sin själ i det här. Och vad har hon för val där? Jo, för att hon är svart, hon har inte så mycket till val. Hon måste lägga ner, precis som vi lägger ner vår liv och vår själ i att höja kvinnor, så lägger hon all sin tid på att höja svarta och framförallt svarta kvinnor såklart. Och hon kämpar mycket för, precis som du sa, att alltså hon försöker få oss att se hur ofta representation saknas. Hur få svarta som arbetar på företag, även om du har en svart modell för H&M. Och sen så kollar man på H&Ms ledning så ser du inte en svart person någonstans. Det blir liksom felvridet. Så att det är verkligen ett tips att följa henne och att lyssna på vad hon har att säga och lägga sitt ego åt sidan.
Precis, och det är det som är så viktigt också för oss influencers, att alltså, det finns ingen som säger åt oss eller rättavisar oss för att de inte tycker om oss, utan de gör ju det för att saker och ting ska bli rätt. Så att jag tror bättre. Väldigt många ser det som alltså, personlig kritik. Och det är inte på något sätt det man ska göra.
Och alltså, svenskar är ju så jävla snabba att säga, vadå? Jag är inte rasist. Så där är inte jag. För att vi kopplar ordet rasist till en människa som är med i Ku Klux Klan. Men det är liksom inte det handlar om, utan det finns inget Ku Klux Klan om inte de har något att stå på. Om inte, alltså, det är ingen som börjar med att gå med där, utan det börjar på ett annat vis. Och då har jag hittat någonting som heter The Pyramid of White Supremacy, som har tagits fram på ett universitet i USA, där man har liksom gjort en pyramid där högst upp ligger liksom massmord, folkmord och lynchning och hatbrott, liksom det värsta, det som vi, de flesta i Sverige skulle vara så här, oj, det där är rasism, det där är dåligt, det där är sett på film. Jag har sett American History X, det är dåligt.
Okej, så det är rasisternas trappa här nu.
Precis, rasismtrappan. Och då får vi gå liksom lite längre ner för att hitta vad är runt oss dagligen och var kan vi markera och stoppa så att det inte eskalerar. Och det är ju många som säger att det är samma som att när man säger att du springer som en tjej så leder det till andra saker. Sen till själva den frasen är det ingen som har gjort att någon har blivit mördad av sin pojkvän, men liksom hela klimatet blir att folk tyvärr blir mördade av sina pojkvänner. Och då är det högst upp i genocide, sen kommer violence, sen kommer cause for violence, och sen kommer discrimination, veiled racism, minimization, och längst ner ligger indifference. Och jag tror att det är indifference som väldigt många svenskar och andra vita befinner sig. Att vi tycker att det inte är, vi vill inte heller kliva in i någon annans fight, tycker vi. Vi ska inte ta plats där, utan vi ska ge plats då till alla svarta. Men det blir som att de får bära allting själva. De ska både bära all rasism de får ta, och sen ska de också bära hela fighten mot rasism på sina axlar. Och där står det saker som, politik påverkar inte mig. Det finns två sidor av myntet. Vi undviker att konfrontera rasistiska familjemedlemmar. Vi säger inte emot när någon drar rasistiska skämt. Vi håller oss liksom apolitiska och lägger oss inte i det. Och vi tror inte på people of color när de berättar om sina upplevelser. Och vi tycker att det där är isolerade händelser. Oj, det där var verkligen konstigt. Ja, det där var en gubbe.
Och många av de här punkterna känner man ju igen sig i. Att ja, man har hört folk säga saker som man ibland, alltså, som du säger, kanske inte vågar. Eller känner inte att man...
Det är ju lättare att ignorera. Och det är det som är grejen. För oss går det att ignorera. Och så kan vi bara gå vidare. Men som svart person kan du inte ignorera det. För det är sagt mot dig. Alltså, det, du är mitt i det. Du kan aldrig liksom bara... Det är samma som jag menar, jag är inte politisk. Ja, men jag bryr mig inte om politik. Att ens kunna säga det är ju att vara väldigt privilegierad. Du behöver inte bry dig om politik. Väldigt många behöver bry sig om det därför att det påverkar deras liv dagligen. Och de flesta som är svarta vet ju, alltså jag vet ju, David är ju mixt, så han säger att han upplever rasism varje dag. Han bara, det är blickar, det är liksom, jag märker tanter och gubbar, de går lite omväg mot mig, de håller extra koll på mig i butikerna. Jag liksom, jag vet ju också att om han och jag är ute och går på en skogsväg och vi möter någon, så säger han alltid hej. Det gör aldrig jag. Jag hälsar inte på folk helt plötsligt. Men han gör det för att han vill visa att jag är inte ett hot. Jag är en vanlig person. För att det är mycket större, alltså när vi är ute i såna här olika små villaområden, då ska de tro att han ska då, jag vet inte, komma tillbaka och göra inbrott sen. Och jag menar, om han åker med sina kompisar i en bil, så blir de stoppade av polisen mycket, mycket troligare än om jag åker med mina kompisar i en bil. Och jag har också märkt många gånger, särskilt när han var yngre, så har han blivit stoppad av polisen så många gånger. Och så fort jag är med.
Alltså typ på gatan?
Ja, på stan bara.
Gud, det har jag aldrig blivit.
Det har hänt mig en gång. Men det är den enda gången. Och David har det hänt alltså 10 gånger minst. Och varje gång det har hänt, om jag är med, eller om jag, för det har hänt att han har blivit stoppad av polisen, sen kommer jag och möter upp honom. Så fort jag kommer dit, då släpper de honom direkt. Aha, oj, han skulle iväg med sin flickvän. Eller så fort jag är där, eller han blev stoppad för ett tag sedan när vi var ute och åkte bil, och då får jag sitta kvar i bilen medan de går ut med honom. Det känns bara olustigt. Varför kan inte jag få höra vad de ska säga? Jag förstår att de ska göra så då, för att det kanske är hans, alltså att det är privat för honom. De kanske ska säga, vi ser här att du har blivit dömd för ett annat brott. Alltså sådana saker kan du vilja säga.
Men då ska det vara att inte du ska höra det då?
Ja, jag vet inte. De vet ju inte vem jag är. Alltså jag tror att det är säkert en policy att man liksom tar en person åt sidan om man vill säga något till den.
För att bara säga snabbt. Absolut inte att sidosätta den här diskussionen, för den är det viktigaste vi har i den här podden idag. Men jag hörde i fredagspodden att när man köper sex, eller köper en våldtäkt skulle man vilja säga, och blir tagen av polisen, då när du ska få hem din anmälan att du har gjort det här brottet, då får man välja adress.
För att inte frun ska se.
För att inte frun ska se. Det är inte en kvinna som har gjort den lagen.
Nej, det är det verkligen inte.
Ja.
Ja, men och, alltså det är ju liksom, folk kan vara såhär, nej men jag är aldrig dum mot svarta, eller jag har ju en kompis som är läkare som är svart. Och det är såhär, alltså det handlar inte om anekdoter, det handlar inte om en person, det handlar om du samlar alla personer på planeten, så samlar alla i Sverige, så kommer du se det. Jag har ju sett 100 gånger att om man är svart så har man liksom större risk, man dör tidigare, större risk för vissa sjukdomar, du får sämre vård när du söker vård, du liksom blir inte ens kallad till intervju på grund av ditt namn, och du får sämre på jobbet, du upplevs som aggressiv fast du inte har gjort någonting aggressivt. Och det är liksom hela tiden. Och det är också jobbigt att känna att folk ska liksom titta på en. Bara det tas upp en sak. Någon ska vara så här, åh jag älskar Beyoncé. Och sen ska de typ kolla på dig. Man bara, alltså, fan har jag med det att göra? Jag är en helt vanlig person.
Som också, som att man är snäll som nämner en annan svart person. Som
precis, då ska man bara, jag gillar ju, ser du nu att jag inte är rasist? Alltså det är det man vill säga då. Och det är liksom, det jag vill komma fram till, eller vi vill komma fram till, är att det är ju längst ner i den här pyramiden som vi kan göra, alltså det är absolut mord vi blir mest chockerade över och mest upprörda över. Men de skulle aldrig hända om vi kunde stoppa det på ett tidigare stadie. Och då är det just att vi kan inte bara anse att rasism, eftersom att det inte påverkar oss direkt, inte är våran fråga.
Nummer ett är väl i alla fall att våga säga till även nära.
Ja, verkligen.
För det är det svåraste. Säga till sina pappor, säga till sina systrar, sina pojkvänner. Och det behöver inte heller vara att man behöver inte vara arg. För det är inte med ilska som man löser den här saker. Utan det är bara att man säger att så där säger vi inte. Eller jag känner mig inte bekväm när du säger sådär. Så att de får en tankeställare.
Ja.
Varför känner inte den här personen sig bekväm med att jag pratar så här, den här personen som jag älskar och respekterar?
Och grejen är att om du varje gång blir obekväm av att personen säger det, då kan du lika gärna ge den obekvämheten till den också. Varsågod, varje gång du säger såna här saker så kommer det bli obekvämt här inne. Nu är det inte bara jag som känner det, utan nu ska vi alla känna det. Så att det någon gång slutar. Betingning. Nummer två är väl att acceptera att rasism finns runt dig och att det är strukturellt. Det är inte bara, alltså det är hela tiden, det är alla tankar och alla fördomar du har, allting du tänker har fått lära dig hela ditt liv. Alltså vi har ju, det är först de sista åren vi ens har fått sett svarta människors berättelser på ett liksom unbiased sätt. När de har fått berätta själva, så här lever vi, vi är olika. Vi är inte bara stereotyper. Det har ju inte vi fått lära oss på hela vår uppväxt, om man inte har varit liksom nära någon som är svart. Har man inte haft en nära vän eller en granne, då har man bara fått kolla på TV då. Och då har vi fått stereotyp efter stereotyp efter stereotyp efter stereotyp. Och det får vara en i varje film. Och är det två, då är det ju helt bara, då är det en film bara för svarta, antar jag då, tänker man. För här finns inget för mig.
Och nummer tre är ju då, som du så klokt sa, sätta sitt ego åt sidan.
Absolut.
Att acceptera att jag vet inte allt och jag ska utbilda mig.
Och ni ska följa Lovette Yellow. Hon heter Action 4, och det är en 4, Humanity, på Instagram.
Måndag, lika och olika. I'm not afraid.
Jag är ansvarig för mina föräldrars förhållande.
Behöver du hjälp med någonting? Då svarar vi. Okej, Emily, låt oss öppna mejlkorgen.
Hej Lisa och Emily. Jag älskar er podd och behöver verkligen er hjälp med ett problem. Jag är 19 år och mina föräldrar är gifta och för 7 år sedan var min pappa otrogen och skyllde allt på min mamma i vanlig ordning. Hon drack varje kväll och de sov inte med varandra på 2 år innan han var otrogen. Och han blev så ledsen och kände sig så ensam för att mamma inte älskade honom längre, sa han. Men egentligen så var det för att hon precis hade bytt jobb till pappas jobb. Och är delägare i ett företag och kände direkt att pappa inte fick henne att känna sig välkommen. Och hon trides inte. Ingen pratade med henne, alla bara pratade med pappa.
Jag tror hon verkar ha pratat väldigt mycket med sin mamma.
Och pappan. Hon får ju fått veta allt det här från pappan också. Jo, men varför tror du titeln var som den var? Tror hon kände sig vilsen och i underläge. Pappa vill alltid prata och diskutera saker, medan min mamma alltid håller allt inne.
Wow.
Lisa tycker det är upside down girl. Det är därför du sa hon har pratat så mycket med mamman, för du tror att hon har fått veta om pappa känner från mamman.
Ja.
Nej, det kommer direkt från pappans mun.
Gud.
Så är det. Mamma håller alltid allt inne. Ibland hör jag henne gråta i telefonen och hon har gömt sig och ringt sin enda nära kompis som bor i USA. Stackarna, så fan det inte.
Gud, förlåt att jag blir full i skratt, men jag är verkligen, alltså, får jag acceptera att jag inte vet allt. Mm.
Ibland pratar hon med mormor, men inte med oss. Jag tror att hon vill verka stark och problemet med pappa är att han oftast bara ser vad andra gör fel och kan prata riktigt nedvärderande. De har varit hos en parpsykolog och det var jättebra för dem, men mamma vägrar gå dit för att det är för jobbigt för henne. Hon skriker, gråter hela tiden när de är där inne, berättar pappa. Det är din pappan som får gå och berätta. Ja, så är det. Nu 7 år senare har de börjat bråka igen. Och det är det som är problemet. Pappas ex som han var tillsammans med för 20 år sedan.
Men de är ihop alltså?
De är ihop.
Gud.
Pappans ex, som han var tillsammans med för 20 år sedan, mejlade honom. Men hon är gift och har barn. Hon ville bara kolla läget med pappa. Pappa svarade och skickade bilder på oss och sa att han var lyckligt gift med mera. Han frågade mig om jag tyckte att han skulle berätta det för mamma och jag sa ja. Nu har de bråkat om det här konstant i 2 veckor och mamma dricker varje dag. Det är sån misär här nu. Pappa säger till mig att mamma inte kan älska någon, att hon är psykopat.
Oj.
Ja.
Men
han har väl sett henne skrikgråta hos terapeuten, så det kan jag inte säga. Men ja. Jag vet att mamma är väldigt känslig och kärleksfull och pappa säger att han ska ge upp deras förhållande om inte jag löser det här. Till barnet säger han det. Nu är jag slut. Om inte du, hur ska hon kunna lösa det?
Gud vad dysfunktionellt.
Alltså det är verkligen. Hem. Lätt att vara 19 år och bära. Att hon ens, förstår du att när pappan var otrogen, det var för 7 år sedan, då var hon 12.
Då fick hon veta det.
Då fick hon veta det.
Och då fick hon veta
att, då fick hon också veta att mamman skrikgråter på terapin. Alltså det här är inte saker hon ska behöva bära. Jaja. Jag vet att det är fel att lägga det på mig, men jag vet också att jag kan prata med mamma bättre än vad han kan. Så snälla, vad ska jag göra? Hur får jag mamma till psykologen igen? Hur får jag pappa att prata med mamma på ett respektfullt sätt? När jag brukar säga ifrån till mamma om saker som jag tycker borde bli bättre, som till exempel att vi ska äta mindre kött eller att vi barn ibland blir behandlade olika, då säger hon, det är inte din plats att läxa upp mig, du vet alltid bättre såklart, och sen hånskrattar hon. Skilja sig är nog inte ett alternativ då de aldrig kommer vilja göra det av både praktiska skäl och att de älskar varandra väldigt mycket. Tror det bara behövs ett sätt så de kan förstå varandra bättre och prata med varandra på ett bättre respektfullt sätt. Tack för hjälpen, älskar er.
Alltså för det första så ska inte hon bära hela familjens problem. Alltså jag tycker, jag vet inte ens om man kan göra det när man är 19. Hon borde nästan ringa typ till BRIS eller något sånt.
Tyvärr tror jag att hon är för gammal. Men det du borde göra, för du säger så här, de kommer aldrig kunna skilja sig. Egentligen är det ju verkligen det de behöver göra.
Verkligen.
De har försökt, de har varit hos psykologen, de har skrikgråtit, det har druckits för mycket alkohol.
Och pappan säger att mamman är psykopat.
Ja, de har kommit tyvärr till en gräns där de borde göra slut. Mm. Om de inte kan det av praktiska skäl, så borde du i alla fall skilja dig från dem. Du behöver flytta hemifrån. Kanske är det så att du behöver flytta till en annan stad. Och du kommer ha jättedåligt samvete varje gång din pappa ringer dig och är ledsen. Din mamma kanske till och med ringer dig och gråter. Något syskon berättar att det är värre än någonsin hemma. Det kanske till och med finns yngre syskon som du känner att du kommer överge och lämna i föräldrarnas våld när du inte är där och kan sopa undan alla problem. Men för din egen skull så måste du bort från den här familjen. Och dina föräldrar måste kunna ha en relation utan dig, för annars har de inte en relation.
Nej.
Man kan inte ha en relation som liksom är byggd på någon annans axlar. Någon kan inte behöva hålla upp bygget hela tiden.
Det är jätteskönt för den där pappan att säga, ja, du som vill att vi ska vara ihop,
nu får du lösa det här. Det kan väl han göra, för fan, jävla galning.
Verkligen galning.
Ja. Tyvärr råkar du ha fått 2 galna föräldrar och det är tufft. Det är jättejobbigt, för man väljer inte sina föräldrar och alltså, de flesta har väldigt dåliga relationer, även föräldrar. Alltså, det är så, de bråkar och de kommer inte överens och sen när man blir lite äldre så börjar de säga saker till en som man aldrig hade velat höra.
Verkligen, man får höra konstiga historier och sånt. Så, alltså, föräldrar har ju verkligen vanliga kärleksrelationer som är alltså, upp och ner ibland och vissa är helt åt skogen. Alltså. Mm. Men jag känner också att vi kan ge tips absolut, och det är jättebra att du säger att hon ska ta sig därifrån och liksom klippa banden lite grann. Mm. Men sen känner jag också att hon behöver professionell hjälp.
Absolut.
Alltså, hon behöver prata med någon som kan säga till henne att det inte är hennes ansvar. Som, alltså på riktigt.
Verkligen, för att om du tar mitt förslag och flyttar till Haparanda så kommer du alltid bära med dig att du lämnade dem och att du har ett samvete för det och att du egentligen borde ha varit där. Och ju längre tid du är ifrån dem, desto mer kommer ju det liksom glida undan, och sen så kommer du få ett samtal och så kommer allt blåsa upp igen. Så att du behöver få hjälp av någon att utveckla verktyg och liksom sätt att hantera det här.
Och också verktyg för framtiden att ha egna relationer. För det kan ju bli lite skevt också om man har fått hjälpa ens föräldrars relation sedan man var 12 år eller yngre.
Mm,
att förstå hur en relation ska vara, att man ska vara snäll mot varann.
Mm. Det är alldeles för mycket ansvar i alldeles för ung ålder. Alltså 19 är jätteungt.
Mm. Hon har ju all fallenhet nu för att bli medberoende i en relation, hamna med någon som kanske drogmissbrukar eller slår henne och sådär.
Jo, men att du som skriver brevet har blivit så van vid att lösa andras problem, att precis som Lisa säger kommer du bli medberoende och försöka lösa personen du är med problem. Och du har en mamma som har liksom, verkar vara alkoholist. Mm. Och det är ärftligt, så att du kommer hålla med i det också. Mm. Och då har du varit medberoende med din mamma hela ditt liv. Och sen så träffar du en annan kille som dricker alldeles för mycket. Och då är du medberoende med honom och bara försöker sopa undan. Och se till att det alltid finns saker hemma från systemet. Och vet att klockan 17 på en torsdag blir en sur. Så då ser du till att det är släkt hemma. Och det ska vara ljudmusik och sånt där som folk håller på med.
Det jag kan se också som har mycket medberoende i mig. Att många tror att man behöver träffa en dålig person för att det ska komma fram.
Mm.
Men man kan skapa en dålig person genom att vara medberoende. För att man hela tiden sopar åt den. Alltså, det är som att skapa en curlingunge.
Ja, det är precis det med.
Ja, och då
man curlar i sin egen relation.
Exakt. Så att det är absolut inte ens eget fel. Men jag tror att det är lätt att folk tänker så här: ja, men då träffar jag bara världens bästa person.
Min kille är så snäll. Eller,
ja, men det är verkligen, man kan dra fram djävulen ur de flesta.
Mm. Den bor där inne. Bara vänta på att någon som är medberoende ska komma och väcka den. Jag tror tyvärr att vi måste säga till dig som har skrivit mejlet att du kan inte lösa det här. Det som din pappa har bett dig att göra är omöjligt. Och han har sagt att han ska göra slut med din mamma då. Så att uppenbarligen kan de skilja sig.
Mm.
Om inte du var där. Är det så, då är det dags att skilja sig. Tack för ordet.
Förra veckan var jag i Örebro med Henrik och spelade in Sweet But Psycho-podden med Elin Woody och Josefin Kvist.
Mm-hmm.
Det är en podd om typ Ex on the Beach. Det var jag som spelade in, Henrik var bara med. Men vi satt i alla fall och lyssnade på musik. När han ska lyssna på musik, då lyssnar vi på Ozzy Osbourne. När jag väljer musik, då lyssnar vi ofta på Peter Lemark. Lyssnade vi igenom en skiva som jag tror jag inte hade hemma när jag var liten. För det är mina föräldrar som har lyssnat på det här. Mm. Därav blir det väldigt tryggt då.
Mm.
Så det här är en skiva från 95.
Mm.
Och då är det en låt som heter En sån som jag. Den går så här. Jag gav dig praktfulla pärlband av lögner och svek. Jag glömde bort för en stund hur dyrbar du är. Jag gav dig falskhet och sorg du aldrig bett att få. Ett fönster står öppet, du kunde flyget just då. En sån som jag är ingen bra att ha. Jag vet att du kommer att se det endera dagen. Jag måste fråga dig vad det kan vara. Hur kan du älska en sån som jag? Jag sårade dig blint och jag retade dig vilt. När det var jag som var rädd att inte räcka till. Men du är stark när jag är skör och faller lätt i tu. Hur man lappar min själ, det vet bara du. En sån som jag är ingen bra att ha. Den största skräck jag har är att bli lämnad ensam kvar. Osynlig och övergiven, oälskad och sönderriven. Blotta tanken på att förlora dig blir tung som en droppe vatten inom mig. Handling lär betyda mer än tal, så ett förlåt är inget mer än ett ihåligt skal. Det här är bara ord, men jag säger dem igen. Jag älskar dig, du är min bästa vän. Alltså, det är det här killar håller på med.
Tjejer med, du. Alltså, det här är så jävla vanligt. Det är så många som går runt och tror att de är oälskbara. Och vad gör de då? Gör sig själva oälskbara. Mm. Mig kan ingen älska. Kolla här, ska ni få se hur svårt det är att älska mig. Alltså, det ska vara en hinderbana att älska de här människorna.
Mm.
För bara då tycker de att någon har bevisat att de verkligen älskar dem. När man har fått dem att genomlida skit och helvetet och man har fått dem att gråta. Folk man har brytt sig om. För det är lättare att säga, ja, men hon lämnar för att jag betedde mig som en skit istället för att hon lämnar mig för att hon inte älskade mig som jag är.
På något sätt så blev jag också så tagen av att jag har nog nästan aldrig hört en killes ord. Att i samma sammanhang så är det både både jag har gjort dig illa och gett dig de här sveken och lögnerna och jag glömmer bort hur dyrbar du är och ger dig falskhet och allt sånt. Och sen också säga att det är bara för att jag är så rädd att du ska lämna mig.
Det är ju alltid det. Fan, de är ju helt jävla galna.
Man får aldrig glömma det här.
Ja.
Alltså de här elackingarna, de är så små inuti så det är nästan svårt att se dem.
Alltså, när man... man ser ingenting. Man letar och letar. Men, det jag måste säga nu är, tänk själv. När man reagerar med taggarna utåt alldeles för snabbt, så är det ju för att man har blivit sårad. Alltid. Någon har sagt något som var lite alltså för nära sanningen. Så då blir man direkt, nej, absolut inte. I alla fall, allt annat som du sagt var okej, men inte det där. Just för det var falskt sagt. Och du borde dö. Alltså där drar man igång. Så är det ju med dem alla. De vill be loved. Och då säger man be known. Då säger de aldrig i livet.
För ett tag sedan så var jag med om en liten problembrand i mitt jobb. Det är ju det som händer hela tiden. Alltså, inte vanlig brand, utan jag släcker bränder.
Ah, okay. Ja, jag förstår vad du menar.
Ja, det är något företag som vill byta ut någon kod när videon redan är postad. Och det är liksom. Vissa människor är ju snurriga på företagen också. Så det kan ju hända grejer. Alla kan hamna på olika ställen.
Det är verkligen, måste jag säga, som har en viss inblick i ditt jobb. Sällan som folk är helt så här, det här är vi vill ha, de här datumen är exakt så här. Vi vill att det ska skickas in utkast de här och de här datumen så vi hinner kolla igenom. Alltså det är aldrig.
Det är också därför Elin är anställd. Därför att jag klarar inte av de här förändringarna. För då crackar jag. För då, jag håller precis koll exakt på det som de har sagt. Så ska de ändra någonting. Alltså då är det bara så här.
Då
säger de Lisa 15 och så skriver jag 51. Och så blir bara. Det som hände nu då var att två plagg till en stor stylingvideo levererades inte. Det är för tajt om tid kvar att få de här plaggen. Videon ska spelas in samma dag som jag hämtar ut paketet. Jag hör av mig till företaget. Företaget väljer att skjuta ifrån sig problemet. Kan du fråga personen om den kan ta med sig egna liknande saker? Alternativt att ta någonting hemifrån. Varpå jag får förklara att det här är med i... Liksom, jag får ju betalt av de här företagen, men en del av betalningen är ju också att de ska ge mig de här plaggen så att jag kan ge ut det i min tur till influencersarna. Så att de också får någonting med sig hem och att det känns extra.
Precis, sin medverkan och sådär.
Exakt. Men det som händer när jag försöker förklara det här är att jag hör så tydligt i andra luren att det här är en person som är så fruktansvärt stressad och ledsen. Jag hör att det ligger en panikångestattack.
Känselspröten.
Ja, det hade varit svårt för folk att inte höra det, tror jag.
Nej, Lisa. Okay. Jag hade bara, den här personen är helt lugn.
Okej.
Jag märker ingenting. Ja, men... Idag var det så stört grinna. Jag hade inte märkt när jag var på väg och började gråta.
Men hen var också duktig på att säga till mig att så här, laga inte ett problem av det här. För jag har alldeles för många andra problem. Och det säger den liksom med andningen upp i, liksom, alltså längst upp i halsen. Och jag hör
droppen.
Att det är tårar. Alltså. Så att det, samtalet går ju från att jag ska säga så här, ni måste lägga ut för de här plaggen. Jag kommer fakturera er för det här. För jag måste gå och köpa det på stan. Till att jag säger så här, inga problem, jag går och köper det här på stan. Ha en fantastisk dag, typ vill skicka blommor.
Hoppas dina saker läser.
Verkligen.
Jag köper även plagg till dig. Du kommer få en plagg.
Vad har du för storlek?
Och då vill jag bara fråga, byxor, medium, det är på väg.
Det här har bara hänt mig en gång tidigare. Att liksom en person har i ett seriöst sammanhang tappat ansiktet, om man säger så då. Det hände en annan gång med en släkting som skulle ta hand om en annan släkting när hen var sjuk. Varpå jag ska ringa och förklara någon situation att jag har något datum inte kan följa med till en sjukhus. Jag minns inte exakt hur det var. Och den här personen liksom i falsett börjar liksom skrika så här. Ja, det var liksom, det var droppen. Och jag har liksom inte varit
ibland,
i kontakt.
Ibland råkar man bara vara droppen. Alltså, ibland så är man högst upp på pyramiden av white supremacy. Man ser inte allt det där som trippar där nere.
Du har helt rätt. Det är precis det som har hänt mig två gånger. Att jag har varit droppen. Och det är en väldigt speciell situation. Och då blir man ju istället en omhändertagare. Fast man kanske först skulle ge kritik eller vara tydlig. Och det som blev så tydligt för mig då, när jag var i det här samtalet om de här kläderna som företaget valde att inte stå för, var att tänk vad många som är ett snäpp under det här, som är två snäpp under det här, som är tre snäpp under det här, som är arga av stress. Vi vet det här.
Ja, ja.
Eller av familjesituationer. Alltså det blev så tydligt att okej, det här är en person i nöd. Som som måste få hjälp. Spelar ingen roll att jag ska gå och lägga ut 2000 spänn på stan på alltså mitt eget.
Det löser sig.
Alltså jag gör det.
Det kommer lösa sig. Ja. Det är ingen droppe här.
Exakt. Då får man vara den starka personen. Ja. Och det här påminner jag mig kanske om en gång i halvåret så hamnar jag i såna här tydliga situationer där jag påminner mig för halvåret fram. Mm. Alltså att folk är i situationer hela dagarna. Ja. Folk har haft panikångestattack på natten, folk har fått mens rakt i trosan och fått blodfläck. Ja, alltså någon
det är de ont, de hemorrojder. Alltså det är de.
Alltså hela tiden händer de här sakerna. Folks liv händer och det är så viktigt att tänka när någon är arg på en eller beter sig illa så ligger det en god anledning bakom.
Ofta ja.
Ja, nästan alltid.
Okej. Det sätter 98%.
Och jag menar inte att det är okej för alla de här personerna. Jag menar bara att det kan vara skönt för en själv. Och för att återkoppla också till ämnet vi hade i början av podden. Som jag sa, alltså, vi vita får jättemycket ilska på oss nu.
Just nu, ja.
Exakt, för att det ligger så otroligt mycket ilska och bubblar. Som är alltså så rättfärdigad.
Verkligen.
Och då ibland så får man ilska på en fast man inte har gjort någonting. Och det kan också vara okej.
Ja, exakt. Det kan vara okej. Ibland får man tänka, vem har flest energipoletter här? Ja. Jag har 100, den har 2. Mm. Ska jag bråka då om den sista poletten som den har? När jag har ett helt lager. Mm. Alltså det är girighet. Det är inte bara girighet med pengar. Det handlar om girighet med energi. Nej, det ska inte ta min energi. Kan lika väl ta din.
Också.
Alltså folk, man är ego. Det får man släppa. Nu släpper vi egot.
Och går in i poesihörna.
Och går in i Emelies poesihörna. I poesihörnan idag kommer vi att få höra en dikt av en tysk poet som heter Rainer Maria Rilke. Mm-hmm. Och då undrar du, men Emelie, hur hittade du den här poeten? Mm-hmm. Och då kan jag säga det att det är för att min nya favoritfilm, Jojo Rabbit, som du såg mig på bio och somnade under filmen, men som jag nu har köpt. Mm. För att jag inte kunde vänta en sekund till för att få kolla på den. Har nu sett den alltså 4 gånger. Och även kollat på commentary när de kommenterar. Så jag tycker den är
trolig. Kan du berätta vad du tyckte var så bra? Varför var jag så trött?
Du hade precis gjort slut.
Just det.
Så du var ju utmattad. Alltså du var en noshörningsbebis.
Enda gången jag somnade på bio ju.
Ja, det har inte hänt förut innan vad jag vet.
Tänk att man blir så där utmattad så att man gör saker man aldrig gör förr.
Alltså, men det är liksom, alltså man är inte normal.
Nej.
Så man somnar på bio. Men filmen är helt otrolig tycker jag. Alltså den är så bra. Och där pratar de om en poet som heter Rilke. Och nu ska vi få höra en dikta från honom. Den heter Att leva frågorna. Jag vill be dig, så långt jag nu kan, att ha tålamod med allt som är oklart i ditt hjärta. Och försök att älska själva frågorna som slutna rum och som böcker skrivna på ett främmande språk. Sök inte efter svaren som inte kan ges till dig, eftersom du inte skulle kunna leva dem. Och det viktiga är att leva allt. Att leva frågorna nu. Kanske kommer du att gradvis, utan att ens märka det, att leva i en avlägsen dag in i svaret.
Fan vad fint. Det är ju också exakt sådär. Alltså man kan inte pressa fram någonting, man ska inte stressa någonting. Alltså,
ta det lugnt, åk med vågen.
Åk med vågen.
Låt alla frågor, allt du är tveksam för, låt det bara ligga och gro. Mm. För sen en dag, helt plötsligt. Alltså se tillbaka på saker man funderade på när man var 14 år. Var det svårt? Nej. Allt löste sig. Man fick svar på allting. Allt det där som man sa, åh, om jag bara kunde få veta nu.
Det är också som att universum och hjärnan och allting som spelar roll är så smart. Som precis som du säger i den här dikten, att vi får inte svaret förrän vi är mogna att leva det. Mm. För det kan ju vara så här.
Exakt. Ja, någon kan berätta för dig när du är barn. Så här funkar det i världen. Och då säger du, tack för informationen, men du hör en knappt. 30 år senare säger du själv, så här är det världen. Snälla, vi har redan sagt det till dig. Men du behöver få växa in i sig själv.
Precis på samma sätt som vi också säger till den här tjejen som är i den här dysfunktionella familjen, att du borde flytta till en annan stad. Hon kommer göra det när hon är redo.
Det är det jag menar. Ja, det är som säger till en anorektiker, du borde äta. Ja. Men snälla, det är inte det som är problemet. Och det är det. Hon kan inte tvinga sig själv för att vi har sagt till henne. Nej. Du måste flytta, din familj är dysfunktionell, du mår dåligt där du är nu. För det är också väldigt svårt att veta att man mår dåligt förrän man har klivit ut ur situationen. Det är då man säger, hur kunde jag leva så där? Jag hade ont i magen jämt, jag låg vaken på nätterna, jag bet sönder mina naglar, jag bet sönder mina läppar. Vad höll jag på med? Men det spelar ingen roll. Det är som vi säger till alla som har kompisar som är i relationer som man ser utifrån, att den här relationen är helt destruktiv. Men de ser inte det för de är i den och de måste själva komma till insikten att de vill lämna den. Du kan inte säga åt dem, du borde lämna den här relationen. Alltså det kan du ju säga, du borde göra det, men jag förstår att du inte kommer göra det. Mm.
Och det är också ju fler människor som ger tips om, till exempel, du borde flytta till en annan stad eller du borde göra det här. Till slut så kommer den personen som är din droppe.
Ja, till slut kommer droppen.
Och då plötsligt blir allt självklart.
Ja, och då kan andra stå och pusta och frusta över att du inte lyssnar på deras tips. Men det är liksom, man måste komma på det själv.
Något som jag har tänkt på, när jag är i situationer som jag vet är lite fel, men jag väljer att ändå leva dem, det är att eftersom din hjärna vet att det är fel, så väljer den att uppmärksamma saker i låtar, i filmer,
som stämmer
som
in.
Påminner om det här.
Kolla!
Så det är ju verkligen ett tecken på att man är lite fel ute.
Men
man är inte redo, men alltså, det är som att hela världen berättar för en. Och precis. Det gör också att man blir närmare och närmare målet. Ja.
Självklart.
För det är som att ens vänner säger till en hela tiden. För det enda man ser är, ja, men om man ser att man är i en relation man kanske inte borde vara i, då ser man liksom hela tiden på film sådana situationer. Eller ser folk på stan, eller man hör någon.
Man är som att man är en magnet för sådana situationer.
Mm. Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och rata jättegärna podden med 5 stjärnor så blir vi superglada. Ha det så bra!
Hej då!